Får man veta att det här är nästa steg med mig, Per Granqvist. Vi då ska försöka ta reda på den svåra frågan om när det är dags att ge upp. Vid vilken tidpunkt är det vettigt att säga, nej, nu skiter jag i det här.
Hej
Helena. Hej Helena, det här var Per Granqvist.
Tjena Per.
Hur har du det?
Jo, men jag har det bra. Jag sitter på bubblan i Båstad och har försett min son med pysselbuffé. Ja, men... så att mamma ska kunna gå undan och prata lite i telefon.
Fast egentligen har Helena inte det så bra. Dagen innan skickade hon en DM till mig på LinkedIn och det hade ett lite annat tonläge. Hon skrev... Jag är ganska ensam och det är tufft som fan att få in uppdrag och jag kämpar och jag tycker jag gör alla rätt. Just nu är jag en svacka och det känns som att jag vill ge upp. Men vem har inte sagt att allt är bra trots att det inte är det? Vem vill belasta omvärlden med sin ångest i onödan? Om du driver företag så vet du att det verkligen inte är som det ofta beskrivs i tidningarna. Utan man kämpar på. Humöret är ofta direkt kopplat till likviditeten och i början känns det ofta som att man varierande får kallduschar och kallsupar.
Jag heter Helena Ivarsson och jag är egenföretagare, konsult inom organisationsutveckling. Specifikt hjälper företag med deras arbetsgivarvarumärke. De får brandingstrategier och kulturbygge och så vidare.
Det här är viktiga saker förstås, men i lågkonjunktur är det saker som många företag sparar in på.
Ja, det går upp och det går ner. Vissa månader går det ju riktigt bra och sen är det vissa månader som går riktigt dåligt. Så att det är verkligen en berg- och dalbana.
Hur känns det? För man har ju också ett behov att ha någon slags trygghet och så. Hur hanterar du det där?
Jo, men jag är ju en sån person som faktiskt gillar att veta att inte exakt vad som händer imorgon eller nästa vecka eller så. Men sen å andra sidan så har jag ju insett det också att även fast jag är en ganska nyfiken och inte så rutinmässig person så behöver jag ju också ha den här tryggheten. Och det gör ju att man känner sig både ibland jättelycklig för att man bestämmer sin egen tid och fritid och frihet under ansvar och så vidare. Men samtidigt så är det ju en stress också att inte veta att ja, men har jag något jobb i nästa vecka eller nästa månad eller så på gång. Och ibland tar det en veckas för ett uppdrag och ibland är nästa uppdrag om ett par månader. Så att nej, det är faktiskt riktigt tufft emellanåt.
Och tuffare skulle det bli för Helena. För det här samtalet ägde rum i början av pandemin, närmare bestämt den 19 februari 2020. Det var precis då som vi började ana att den där kinesiska coronaviruset, som det kallades, också skulle kunna drabba Sverige. Vi hade då bara haft ett enda bekräftat fall här i landet, men Folkhälsomyndigheten hade varnat för att det skulle kunna bli fler. Och bara några veckor tidigare hade regeringen faktiskt klassat viruset som samhällsfarligt och från Kina kom rapporter om att antalet coronavirussmittade dubblerades vartannat dygn. Men hur illa det skulle bli visste förstås inte Helena och det visste inte jag heller när vi pratade. Det kinesiska coronaviruset kändes vid det här laget fortfarande perifert, även om vi på vad vi vet gjorde vårt bästa för att försöka förklara vad som skedde där borta. Men i vardagen var tankarna på annat håll och i Helenas huvud var frågan hur länge hon skulle hålla på.
Och hur går tankarna då? Alltså, hur länge ska man hålla på? Hur vet man om man har gjort allt? Alltså, berätta lite hur du reflekterar kring det.
Ja, men det är andra gången som jag har ett företag. Och första gången hade jag med ett gårdshotell och en festlokal. Så där jobbar jag i princip ihjäl mig. Så därför var jag tvungen att sluta. Då höll jag på att gå in i den berömda väggen. Liksom. Men denna gången så tänkte jag, nu använder jag mig själv som med mina kompetenser, det jag kan för att styra min tid mer när man är kopplad till en produkt eller en vara eller en tjänst på det viset. Och jag ska vi se här hur jag tänkte. Jag tappar alltid bort den röda tråden emellanåt. Men vad som händer är ju att vissa dagar så känner jag bara att nu vill jag bara ta en anställning för att slippa det här jagandet hela tiden. Och jag vet att jag gör rätt eftersom jag använder mig av en metod som heter 3-5 som jag har skrivit upp precis allt jag gör varje vecka. Jag har mål för året som bryts ner i månadsmål, som bryts ner i veckomål. Som jag precis varje dag sätter upp prioriteringar. Så jag brukar bläddra tillbaka den här boken som det är en riktig bok är det faktiskt. inget digitalt verktyg. Och då kan jag ju se här, Helena, du gör allting rätt. Du bokar in möten, du ringer, jag är på nätverksträffar, jag träffar folk, jag tar de möjligheterna jag kan till att sälja in mig själv och så vidare. Så jag ser ju att jag gör alla rätt, men ändå så är det ju ganska så trögt emellanåt. Och jag får ju bara helt enkelt peppa mig själv och fortsätta. Och jag har hållit på i snart 2 år med detta. Och som sagt, jag har kunnat ta hit lön i varje fall varannan månad. Tycker jag ändå rätt schysst. Och det är väl lite det som fortsätter att driva mig. Att jag vet att jag har de här svackorna när jag bara känner att nej, nu går det inte längre.
En månad senare skulle jag själv varsla alla anställda till följd att det inte längre gick i ett försök att undvika konkurs. Jag hade anställt en säljare några månader tidigare för att öka vår försäljning, men jag hade varit för snäll som inte krävt resultat snabbt, och hon hade varit för lat och jag hade litat för mycket på henne. Och lite senare skulle jag visa att hon ljugit om de kontakter hon hade tagit. Allt var mitt fel alltså. Jag borde ju sett sanningen i vitögat långt tidigare och konstaterat att hon inte funkade. Men när man är själv och rusar på så är det lätt att inte se sånt. Eller ja, kanske inte vilja se sånt.
Men nackdelen med att vara egen är ju samtidigt det här med att man inte har någon chef som säger att du, nu får vi skita i det här och gå vidare. Eller du får lägga ner den här. När är det dags att ge upp?
Ja, som jag känner just nu så känner jag att jag vill ju. För att nu har jag börjat kolla på lite anställningar och så igen.
Helena berättar att hon har haft en del konsultuppdrag och att det tidigare gått helt okej. Men något verkar ha hänt. Om folk var oroliga eller om det är något annat, ja, det gick inte att säga. Så hon hade också därför börjat kolla på anställningar.
Men de här långtidsuppdragen har tagit slut och sen nu så jagar jag liksom, jag har några kunder på gång, det lossnar liksom inte. Jag vet inte när man ska ge upp.
För det är också, alltså jag tänker att det är också någonstans förknippat med ett slags sorgearbete att inse att nu, det finns ju det här som heter alltså status quo bias, att det vill säga att man, man har investerat så mycket här att då fortsätter man lite till, kanske längre än man borde.
Jag förstår. Ja, det är helt sant. Jag tänker att det är ju det där liksom att jag försöker hela tiden hitta, jag harvar ju inte i samma så att säga, utan då försöker hitta lite nya vägar hela tiden, och då hittar jag något slags hopp i det. Och det är där jag oftast kliver ut på de här bubblan när jag har känt mig nere. Då har hittat något lite nytt sätt som jag bara, ja, så blir jag för lite ny geist igen. Att nu kör vi lite till. Och sen så kommer den där bubblan igen när man boom, kommer ner och känner att nej, jag får inga uppdrag. Vad är det med folk? Varför? Ja, jag gör alla rätt och hela den biten. Men nej, det är svårt. Jag förstår precis
vad du menar.
För att ändå få någon distans i själv hade Helena alltid skrivit loggbok, och i den brukar hon reflektera över sånt som hänt, hur hon agerat och andra saker.
Vad skriver du i loggboken såna här dagar?
Ja, alltså...
Eller ritar du dödskallar?
Ja, denna veckan har jag faktiskt inte gjort någonting. Ingenting. Jag sa till mig själv, denna veckan ska jag... Jag har visserligen jobbat ändå lite, men sådär liksom på morgonen när sonen ändå sitter och kollar lite här. Bullybumpa typ. Men jag har inte skrivit någonting denna veckan. För att jag vet att det kommer inte bli någonting av... Nej, jag bara struntar i det denna veckan. Och det är nog... Nej, det är inte första veckan jag aldrig har skrivit. För det har jag gjort när jag har haft ledigt. Så har jag inte skrivit någonting i den. Men då bara låter jag det vara.
Det såg alltså mörkt ut. Och Helena Iversson verkade vara på väg att ta det steget som så många företagare fasat för. Att sluta ta steg framåt. Att inse att man kanske måste ge upp. Att det kanske var för svårt ändå. Och det bästa är kanske att inte ta fler steg. Men när vi pratade hade hon ännu inte tagit det beslutet. Och han hade ändå på något sätt hoppet uppe. Och innan vi la på sa Helena att hon ändå trodde att det snart skulle vända. Och att det skulle bli bättre. Ja, våren 2020, då kommer saker att ändras minsann. Sa hon med en aning tillkämpad käckhet. Och jo... Då ändrades saker alltid, men inte till det bättre. Så hur gick det för Helena? Ja, det får du veta efter det här. I början av maj 2020 var jag själv redo att ge upp. pandemin hade gjort att våra företagskunder inte gjorde några beställningar. Ekonomin, för vad vet, var i det närmaste i fritt fall och allra dyrast var förstås de anställda. Jag kämpade med att få de anställda att acceptera korttidsarbete, det där som Tillväxtverket erbjöd en tid som innebar att man minskade sin arbetstid i utbyte mot att man gick ner lite i lön och då betalade Tillväxtverket det mesta av lönen. Ja, ungefär så var det. Och man ska ha respekt för att i kris så reagerar folk annorlunda. Två av de anställda som fick besked om uppsägning den 16 mars 2020 av mig fick en slags panik att de inte skulle behålla jobbet på lång sikt. Så de vägrade skriva på några som helst papper om arbetstidsförkortning. Nej, de ville ha full lön och förstod inte vad konkurshot skulle man ha med dem att göra. Och de svarade inte i telefon, de svarade inte på mejl, men när jag fick tag i dem så skällde de ut mig. Och under en lång, lång stund kallade de mig för en lång rad fula saker, men att jag hade lurat dem, att jag var bluffmakare med mina stora drömmar och om att allmänbilda folk. Hur fan kunde jag anställa människor i företag där man inte kunde garantera lön i evighet? De hade tidigare jobbat på Bonnier och där hade man minsann alltid kunnat pumpa in tiotals miljoner om en verksamhet gick dåligt. Varför kunde inte jag bara göra samma sak? Det hade förstås varit en jättebra idé om jag hade varit lika rik som Bonnier. Men företagare med några få anställda är sällan rika. Och inte jag heller. Men de skällde vidare. Det var mitt fel att jag lockat dem från trygga jobb på Bonnier. De garanterade att de skulle låta alla veta vilken ohederlig person jag var som skyldig på en pandemi för att minska deras lön under uppsägningstiden. Samtidigt så såg jag hur pengarna minskade på kontot dag för dag. Och skulle jag kunna rädda firman så var jag beroende av att hitta en lösning som innebar att de kvalificerade för korttidsstödet. Och då måste jag få dem att förstå att om de inte gick med på att gå ner i tid så skulle det snart inte finnas några pengar kvar alls att betala ut löner med. Varenda dag önskade jag bara kunna ge upp, släppa allt, gå därifrån och lägga det bakom mig. Men som företagare med anställda är det ju inte så enkelt. Man har ju alltid ett ansvar till anställda, till leverantörer, till samhället på något sätt. Och dessutom har jag lovat att göra den första säsongen av den här podden. Jag har till och med fått pengar från Almi som sponsrade dem. Jag kunde inte gärna blåsa Almi, kände jag. Så samtidigt befann jag mig i någon slags ekonomisk grävsax. Men så en natt när jag inte kunde sova kom jag på en grej. Om mina anställda inte förstod något om företagsekonomi och dessutom verkar befinna sig i en slags frustrerande chocktillstånd så kunde jag kanske få dem att förstå att pengarna verkligen var på väg att ta slut genom att hålla inne lönen i 2 dagar eller längre. Mycket riktigt. Deras ekonomi var på autogiro och när de såg vilken oreda det skapade så förstod de äntligen att det nog var bäst för dem att gå ner i lön och tog erbjudet om korttidsjobb. Det här var kanske inte det mest jag är mest stolt över, men samtidigt var det mitt sista försök och det funkade. Så gick det för Helena då? Ja, bättre än väntat faktiskt, för hon fick rätt. Några veckor efter vi pratade vände det för henne. Minst att hon sa att hon hade börjat kolla på anställningar, ja, hon fick faktiskt napp.
Jag fick en 50% i anställning. Jag fick faktiskt frågan att få mer om jag ville det. Men jag sa nej, jag ska bara ha 50% för att jag vill fortsätta med mitt företag och inte helt lägga det på is. Mm. Och det här var precis som sagt i början, ja, i mitten på mars tror jag det var, 2020 då. Och det var ju perfekt för att ja, vi vet ju vad som hände sen. Och den branschen som jag är i...
Tog ni ens i hand på det kontraktet?
Ja, men vi gjorde ju det. Det var ju det som var så häftigt. Vi tog i hand, ja. Och vi sa precis där då, skämtade lite i början. Och ska man verkligen ta i hand nu? Mm. Så det kommer jag väl ihåg, att det var precis i början. Mm. Så jag började på det här jobbet, jobba med kommunikation och företagskultur och verkligen få, det var ju perfekt. Ja. När man inte kunde vara ute och föreläsa eller jobba. Företag ska ju ner på allting sådant under pandemin, ja, för det var ingen där. Så skulle jag jobba med de här frågorna på en kommun, på en avdelning. Mm. Och det blev ju väldigt intressant jobb också eftersom de flesta satt hemma. Så vi hade lite utmaning det också. Men...
Ja, för du ville ju tillbaka också för att du ville ha lite mer kollegor och känna att du var en del av en helhet.
Ja, precis.
Men tji fick du, eller?
Tji fick jag lite grann. Ja. För att det blev ju mycket att sitta hemma där också. Men jag försökte ändå ta mig dit och vara där. Eftersom inte det var några i lokalen nästan, så var det ju lugnt. Så, så kunde man ändå fika med någon på rasterna och sådär. Så att det blev bra. Mm. Och grejen var att från mitt företag fick jag också ett annat uppdrag från en annan uppdragsgivare. Så jag hade full beläggning därmed. Så när jag började pandemin så hade jag 100%, jag hade 120% jobb.
Det här är ju både glädjande och lite oväntat. Och här sitter vi nu, 3 år senare, på plats på Hotell Skansen i Båsta. Och det är här som Helena bor och verkar, och det är dessutom den stad jag själv växte upp. Jag minns också att när jag gjorde klart den intervjun för 3 år sedan, så jag tänkte nog lite högmodigt att ja, det är klart att vad vi vet kommer att klara det. Medan en ensam konsult inom företagskultur, det kanske kommer att vika. Och det här var då innan pandemin som jag tänkte det. Och det blev ju värre sen. Och då tänkte jag nog ännu mer på henne, att det där gick nog åt helvete. Och så visade det sig att det var tvärtom. Det var jag som är nödnäppe klarade min firma utan konkurs. Men det är väl som du säger, högmod kommer innan fall. En annan sak förstås att Helena egentligen var mycket mer förberedd på krisen än vad jag var. Hon var smart nog att inte anställa och dra på sig kostnader, medan jag hade haft huvudet i det blå och visionerat hur stora vi skulle bli och anpassat kostymen långt i förväg. Men om en av oss gav upp och en annan bara nästan gjorde det, så förenas vi att vi ändå fortsatte, förklara Helena. Och det har uppenbarligen gjort i alla fall henne klokare.
För jag gav upp, men jag fortsatte ändå.
Mm.
För det var det, jag kommer ihåg att vi pratade om det, att ibland så behöver man ju kanske ta och göra någonting på vägen för att fortsätta och hålla ut.
Mm.
Så den anställningen hjälpte ju mig igenom de här värsta åren. Och tack vare den så träffade jag också en annan som är nu min partner.
Mm.
Och jobbar med ledarskapsutbildning. Så, och då kunde jag stänga den där anställningsdörren igen och fortsätta min resa. Men så att jag är jätteglad att jag gjorde det. Mm. För tack vare det så har jag kommit vidare också.
Helenas ledarskapsutbildning bygger dels på att man träffas och pratar om varför man ska leda på ett visst sätt, eller hur man förstår sig själv. Och mellan gångerna får man sedan övningar som man ska göra, så att man inte bara teoretiserar utan man omsätter kunskap till praktik.
Och då måste vi börja befästa, så det börjar vi med i rummet genom övningar och ja, varvat med föreläsningar så man fattar varför man ska göra det då.
Ja, ja, ja.
Så det är det som är hela grejen. Och vad jag kan använda då är ju allt det som jag har lärt mig och gjort sen tidigare. Och det jag tänkte just med företagskultur och kommunikation och att få vara sig själv och hela den biten, positiva glädje, inre glädje och allt det.
Mm.
Det är paketerat på ett så smart sätt, så att för företag så blir det väldigt lukrativt att gå den här utbildningen, för det är kostnadseffektivt helt enkelt.
Ja.
Men sen är det inte så här, 3 dagar på rad korvstoppning, utan vi har en hel dag och sen är det 4 veckor emellan. Och så barnen under 3 månader. Så det är bara 3 heldagar, men på 3 månader. För att befästa.
Just det.
Nya beteenden som blir mer av mig själv.
Vad ledde fram till den nya paketeringen?
Nej, men alltså, jag sprang ju på, kan jag inte säga. Det var ju LinkedIn som hjälpte mig att träffa den här kvinnan som driver företaget som jag då har blivit partner i.
Ja.
Så nu har jag fått kollega igen, men jag driver, alltså jag är helt egen ändå. Så det är det bästa av 2 världar skulle jag säga. Att jag får ha kollegor, men samtidigt så fakturerar jag och skapar min egen tid.
Hon har alltså löst den eviga frågan hur man kan vara sin egen och ändå ha kollegor. Hon kan göra saker gemensamt och hon kan göra egna grejer vid sidan. Och det som är intressant är att 3 år har gått, men att Helena ändå på något sätt gör samma sak. Hon är annorlunda, hon är klokare, men det hon gör är ändå samma.
Men det har varit 3, alltså jag lever som jag lär.
Mm.
Det blir rätt så trovärdigt när man håller i sådana utbildningar sen, att man kan visa med stories och så att man har gjort resan. Då blir det trovärdigt, då är det inte bara snack.
Och om du ska titta tillbaka på hur du agerade då för 3 år sedan, vilka råd skulle du ge till dig själv nu?
Nej, men jag var ju för fan rätt spot on då också alltså. Det var bara att jag var inte riktigt övertygad. Men nu, 3 år framåt, så kan jag ju se att ja, jag hade rätt. Jag gjorde precis allting rätt. Jag höll i. Jag fortsatte liksom ringa på kunder. Jag fortsatte hålla i där. Jag fortsatte vidareutveckla mig. Att jobba med återhämtning, laddning. Så fort jag kände att nej, nu är det en piss idag.
Mm.
Nu pallar jag inte idag. Nähä, ska jag då tvinga mig att sätta mig på mitt kontor där och sitta? Ja. Och, men det kommer ingenting. Så varför inte ut och återhämta mig? Och sen dagen efter så bara, yay! Nu är jag igång igen.
Och gjorde du inte det innan, tror
jag? Jo, jag gjorde det. Men jag fattade faktiskt inte riktigt. Jag var inte riktigt helt övertygad om vikten av det. Hehe, nu vet jag hur viktigt det är. Det är det jag menar. Jag gjorde rätt mycket av det. Nu gör jag ju ännu mer. För nu kan jag ju släppa, alltså nu kan jag ju verkligen släppa tilliten till att ja, det här ordnar sig hela tiden.
Mm.
Och det är så kul för vissa människor när man säger att det ordnar sig, de bara, jaha. Ja, nej, men det är ju inte så att jag sitter och rullar tummarna. Jag gör ju hela tiden saker. För det är ju när det är, jag har förstått, när det är som tuffast, det är då jag bara ska fortsätta.
Det hon pratar om är en del erfarenhet, men det är också en del intuition, och därför är det intressant att borra lite djupare i. Jag frågar därför henne om hon lärt sig från att hon faktiskt gav upp då. Och hon har faktiskt gett upp den där gången innan när hon drev festlokal och vad det var. Och det hon svarar är att hon har lärt sig att vara uppmärksam på sin energi, på vad som tar och vad som ger henne kraft.
Alltså jag vet ju när jag drev den här festlokalen och gårdshotellet och kände att det gick inte, jag fick slita med det.
Mm.
Det var en intuition i mig som gjorde att det kändes inget roligt.
Mm.
Det var ingen kraft framåt, jag ville inte. Jag kunde känna den i mig, och det är där jag tror att det är det som vi måste lyssna på. När vi känner den, att det är för lång tid. Sen kan man ha ett par dagar som är dåliga eller en vecka till och med. Men fortsätter det. Och sen ser man ju det på kanske de där hemma. Hur rolig blir man?
Mm.
När man är irriterad och sur och förbannad kanske.
Mm.
Eller ledsen, uppgiven eller vad den är. Så jag tror att man har och vågar då omge sig med människor runt omkring som faktiskt, hallå, vad gör du?
Mm.
Hur går det? Men visst, det kan vara svårt att erkänna det.
Det känns liksom för lätt på något sätt. Det blir nästan så banalt. Ja, men är det inte kul så lägg ner. Mm. Det är ju inte alls det du säger, men det är också precis det du säger.
Mm. Ja.
Det är det som är det
svåra. Ja, men precis. Den där känslan som jag litar väldigt mycket på.
Mm.
Det sitter... Jag bara vet. Och det låter ju också så himla banalt.
Men det kan man inte
jag bara vet.
Och det är frågan är när, det, när man vet det.
Mm.
Det är en åldersgrej. Eller om det är en erfarenhetsgrej. Eller...
Mm. Den inre, alltså ju mer jag tar hand om mig, ju mer jag laddar mig, hittar de sätten som jag laddar mig på. Vi laddar ju oss alla på olika sätt och återhämtar oss och hela den biten. Och ju mer jag gör det, desto mer kan jag säga att jag hör inåt vad jag behöver.
Mm.
Så det blir en slags vägledare för mig.
Och återigen, är det någon som vågar lita på det? Det känner jag igen, men vissa dagar så känner jag, nej, men du tar stopp, nu ska jag absolut inte det här, nu ska jag kolla stand-up på Netflix eller kolla obskyra dokumentärer på YouTube eller någonting. Liksom.
Gör du det då?
Ja.
Och vad händer då? Då får vi andra perspektiv, andra ögon på, och så helt plötsligt, för mig blir det så att när jag går här ute och ja, så jag behöver bara ut och röra på mig på morgonen.
Mm.
För då får jag också så himla mycket tankar och idéer. Och så blir det en drivkraft i sig. Jaha, då tar jag tag i det. Och så är det någonting som händer då på den vägen.
Mm.
Så länge jag har kvar det i mig så vet jag att jag är på rätt väg. Men tappar jag de bitarna med alla tankar och idéer som kommer och poppar och som jag tar lid på då.
Mm.
Då vet jag att här, nu är det dags att lägga ner.
Sa Helena Ivarsson i Båstad. Och eftersom Almi är vår samarbetspartner för den här säsongen av Nästa steg så får jag nu ringa rådgivare Jessica Hansen närmare bestämt.
Middag.
Hej, det här är...
Eftermiddag.
Ja, god. Har du mig på speed dial så du vet att jag skulle ringa eller du bara såg det? Att jag...
Nej, men jag tänkte du verkar vara en person som håller tiden.
Ja, ja, ja exakt. Ja, men det är riktigt. Jag har ringt just henne för att prata om att ge upp. Men också vad ska hända om man inte ger upp i tid? För hon har erfarenhet av det. Det är ju så jag har hört från många företag när man pratar om det. Så känner man att det kanske inte går lika bra längre och sen kanske går lite sämre. Liksom det kommer smygande. Och du har ju själv erfarenhet av det där. Liksom. Och vi kan spoila lörd så att det gick åt helvete.
men... Det gjorde det.
och i grund och botten beror det på att du var dålig och hade dålig timing.
Ja, det skulle man kunna tro.
Ja.
Och det var väl, det finns ju, ibland tror jag att det är lätt att hitta... Men att försöka hitta något att skylla på. Och i det här fallet så skulle jag säga att det fanns många förklaringar till varför det gick som det gick. Men det fanns ju också mängder av signaler som jag borde agerat på.
Mm.
För att undvika att bolaget skulle sätta sig i konkurs.
Och varför agerar du inte på dem då? Vad var det du intalade dig som du nu när du sitter vid rådgivarstolen säger att om du hör det här, för helvete.
Ja, men jag skulle säga att det handlade jättemycket om att inte ha modet och kill your darlings. Jag tycker ofta att också i samtal med företagen att det är att man håller fast i något alldeles för länge. Och i mitt fall så handlade det om, skulle jag säga, när man märkte att lönsamheten började svaja. Så hittade liksom hela tiden orsaker, ja, men det kommer sen. Det kommer att bli bättre och nu får vi ett bättre inköpspris där. Och vågade inte dra i handbromsen. Men det fanns ju många darlings man hade som man absolut inte vill döda.
För det du säger nu är ju någonting som är viktigt och jobbigt. Nämligen att det är liksom inte en grej. Utan i efterhand kan man se att alla de här var signaler. Men att just där och då så såg du, ja, men det är bara den här grejen, det har inte med det andra att göra. Ja, det här var lite motet där, men det spelar ingen roll. Och lönsamheten, det är säkert något annat som har med den att göra.
Ja, men så var det verkligen. Och för vår del så hade vi ju, importerade vi en del produkter. Så då var det ju liksom olika valuta, differenser och så vidare. Och det vet jag var en sån sak att, ja men nu är dollarn hög, det beror på det. Och sen fanns det en annan sak också. Och det var, skulle jag säga också, rädslan. Eller jag vet inte om man kan säga rädslan, det är kanske fel ord. Men att vi inte vågade ta betalt. Och det är också någonting som jag tycker man hör också med alla företagare man träffar, att generellt sett är man ganska dålig på att ta betalt för sina tjänster och sina produkter. Och har du ingen lönsamhet? Nej, men det är klart att det får konsekvenser. Och sen finns det ju en annan parameter också. Har du ingen lönsamhet och du dessutom får problem med kassan, alltså du har inte pengar att betala dina fakturor, ja, men det är klart att du behöver verkligen kill your darlings. Och en av de sakerna som jag tyckte var, som om man kollar tillbaka liksom, som en lärdom, det är ju verkligen att våga dra i handbromsen. Och då behöver man också ibland dra i handbromsen när det gäller personal. Och det är inte lätt.
Jag skrev en bok om hur och varför andra människor ljuger, vilket redan i titeln signalerar om en av de största lögnerna vi intalar, nämligen att vi inte ljuger. Och det jag lärde mig ju den var att de vi ljuger absolut mest för är oss själva. Att vi intalar oss massa saker. Joan Didion skriver i en essäsamling att vi berättar historier för oss själva för att kunna leva och kanske ibland också för att överleva. Och det är väl någonting jag tänker på också när det har varit dåligt för vad vi vet och vad vi vet var jättenära konkurs under pandemin. Och det var att liksom jag nog tänkte att om det är bara nu eller det drabbar inte oss för det här. Jag blev så väldigt bra på att resonera varför det alldeles strax skulle gå annorlunda. Jag blev väldigt osaklig för att vara vad vi vet, ärligt talat.
Ja, men det upplever jag också. Och sen också när man hamnar i... Man blir så bra på det också så man tror på det själv. Ja. Man berättade för andra intressenter. Jag vet ju, vi hade ju möte med banken och så vidare. Och då de, ja, men och vi hade en extern styrelse. Jag tror egentligen att signalerna fanns på många olika håll. Och de försökte nu också knacka lite på axeln och säga, men du Jessica, här borde du se att vänta nu ett tag. Det är nog inte riktigt som det ska. Men någonstans så byggde man upp en story. För att man, och det handlar ju egentligen om att, inte om att man inte vill göra rätt. Utan det handlar ju om att det finns en så stark vilja att lyckas. Ja. Och många gånger så skulle jag säga att det är passionen som driver en. Att man vill det här så otroligt mycket så att man tror på det själv.
Det är rätt roligt att du drar den parallellen. För det är ju det som man hela tiden söker i entreprenörer. Det är det som ni, inte minst min på Almi, alltid tjatar om. Det måste vara en jävla driv. Vi satt på något som har driv, man kan inte bara... Men att det också, då paradoxalt nog, är exakt det som kan sätta ni förvärvet. Att inte man kan se nykter på situationen. För som du säger, kill your darlings, när vi har haft perioden där det har varit liksom kärvare ekonomiskt, så börjar man titta på det, så börjar man döda grejer. Det är ju alltid så. Alltså jag tycker den största skammen är inte att ta beslut, utan den största skammen är inför mig själv. Eftersom, varför höll jag på med det? Varför la jag inte ner det redan i augusti? Hålla på med det här till... Alltså, oktober, november som bara kostar pengar. Jag såg ju signalerna redan då.
Ja, och det får ju konsekvenser också om man drar ut på det. Det kan ju resultera i att man kanske skulle kunna stoppat upp det här händelseförloppet om man hade gjort det i tid. Men jag tror att det ligger jättemycket i den passionen. Och jag tror också att det behöver inte bara vara kopplat till huruvida bolaget, att man hamnar i en situation där man måste sätta bolaget i konkurs. Utan det kan ju också handla, man kan ju också hamna där... När det blir en utmaning, när passionen försvinner, när glöden försvinner. Visst är det att du hamnar i en situation där du kanske behöver likvidera eller du behöver sälja ditt bolag. Alltså den här passionen, det kan ju ibland, alltså det är ju motorn i hela bolaget. Mm. Så den här passionen i mitt fall så handlade det ju om, då var det ju nästan kontraproduktivt i slutet kopplat till den här passionen. Men vi träffar ju många bolag också, och jag träffar många företagare där man känner att passionen faktiskt, att glöden har släckts. Då är det också en signal på att fundera på om inte man ska göra någonting annat.
Det här kan låta lite konstigt, att fokusera på det som är kul eller känna efter om man har roligt. För något man pratar om som entreprenör, så är det det här med att man åker på den ena käftsmällen efter den andra. Men man ändå så, man känner sig helt dränkt och sänkt. Men så hoppar man upp som badanka och bara fortsätter. Och det är lite som den här Monty Python-sketch med de där riddarna. Liksom. Det spelar ingen roll vad han råkar ut för, han vill ändå fortsätta. Och det är ju klart att det är svårt att veta. Det jag råkat ut för nu, var det en stor smäll eller var det bara en liten grej? Är det något viktigt eller är det liksom bara en liten motgång? Och då finns det där att man får bara bryta upp och gå vidare. Ta ett helvete i taget och så är det måndag imorgon igen. Men samtidigt kan man faktiskt göra sig själv en otjänst i det, förklarar Jessica.
Ja, och jag skulle säga också att det som jag tar med mig ifrån, för vi var ju tvungna att sätta bolaget i konkurs till sist. Mm. Och det jag tar med mig är ju att vi skulle gjort ett halvår tidigare. Det hade sparat både oss, det var ju min man som ägde bolaget, det hade liksom sparat oss, medarbetarna men också leverantörerna väldigt mycket om vi hade gjort det i tid. Mm. Men sen också våga ta hjälp. För det är lite skamlagt.
Alltså, är inte så lite heller.
Nej, men alltså det är som ett misslyckande. Och det är ju inte ett brott att misslyckas. Men det, jag tror också att passionen kan vara liksom, det är motorn, man vill så himla gärna. Men sen finns det också, skulle jag säga, i alla fall för min egen del, kanske en rädsla att misslyckas. Mm. Och det är ju också en, det kan ju vara en bra drivkraft. Men det kan ju också bli motsatt, alltså det kan ju också bli kontraproduktivt.
För det är precis när de här, alla de här sakerna börjar ske, det är väl att man ser att det sker som ett moln. Och då alla det där som varit så positivt innan, alla de förstärker det som skapat en positiv uppåtspiralen när man snackar, man är ute, man kör på, man kanske framträder sig lite bättre, man är, man får den där affären, man håller på. Men det är precis samma förmåga som sen i, när det blir neråtspiral ju också driver på den spiralen fast i fel riktning. Mm.
Jag kan komma ihåg en känsla av att du vet, när man inte, alltså när man känner att jag vet inte om jag kan ta det här samtalet för nu är det någon som söker sina pengar igen. Eller oro när man känner att nej, men jag vet inte riktigt om jag kan betala lönerna i tid. Men det som fick mig att liksom bestämma mig att nej, men nu går det inte längre. Det var faktiskt när medarbetarna, vi hade ju 10-11 medarbetare och det var när de hade gått ihop, vilket var ju helt fantastiskt, men när de hade gått ihop och, för jag var väldigt transparent i hela situationen, men att de hade gått ihop och erbjudit sig att ja, men vi kan tänka oss jobba 2 månader utan lön, och då kände jag bara, fast nej, det här är inte okej, stopp Jessica, nu var du verkligen kill your darling, så i det här fallet så var det ju liksom ett bolag man hade levt med så länge. Och sen också när man gör det tillsammans, alltså det är ju rätt mycket av ens liksom identitet.
Det är det verkligen. Och sen är det då, eftersom det är en identitet som man slutar med och så abrupt och inte konkurs, är ju döden så att säga. Hur hanterar du sorgen då?
Ja, men där skulle jag säga, vi var ju som sagt, det var ju både jag och min man, och där hanterar vi nog väldigt, väldigt olika. Jag är superglad och stolt över att jag var väldigt transparent. Det hjälpte mig jättemycket att jag pratade med liksom, leverantörer, medarbetare, banker, finansiärer. Almi var ju också en part som vi hade under den resan. Det gjorde att resan efter blev enklare.
För du hade ingen skuld och skam?
Nej, men jag hade inte det och det var väldigt viktigt för mig. Och det är ju en sak att säga det, men den transparensen hjälpte mig att, kolla, att kunna kolla mig själv i spegeln. Mm. Sen så ska man också vara medveten om att en konkurs får ju liksom, det är inte bara som så man lämnar in pappret på tingsrätten och så tänker man, nu är det klart. Så är det ju inte, utan sen har du också en skyldighet liksom att förhålla dig till konkursförvaltaren och ställa upp där. Och sen hade vi personlig borgen. Det betyder ju också liksom att det fick andra konsekvenser privat. Mm. Jag försöker se på det idag i alla fall. Jag har inte gått på högskola, så jag tänker att mina CSN-pengar fick vara den borgensåtagande som vi var tvungna att betala av. Och det är ju inte någonting man kan läsa sig till.
Jag berättar för Jessica om den här gången jag själv gav upp och att jag nu också kan se att det handlar om att man varit överväldigad. Att man råkade få olika motgångar som var och en kanske varit okej att hantera. Och så att man råkar anställa för många eller drabbas av en global pandemi. Men att sammantaget, när man hållit på i många år och kämpat på.
Och det är ju okej. Och jag tänker också på att göra det då i tid och inte då hamna i den situationen där du liksom inte riktigt har valet längre. Utan att fånga upp de här små signalerna och när man känner att man kan vara genuin och ärlig mot sig själv. Tycker jag fortfarande att det är roligt? Har jag fortfarande den här drivkraften? Känner man att nej, fast det har jag nog inte längre. Att då försöka agera. För det kan ju också innebära att det finns någon annan, antingen i verksamheten eller ja, säkerligen i omgivningen, som är intresserad av att ta vid.
Ja.
Så att verksamheten kan fortsätta. Många av de här bolagen, jättemånga fina bolag som är lönsamma, de läggs ju ner. När det finns mängder av människor som vill bygga bolag men som kanske inte sitter på idén.
Sa Jessica Hansen på Almi. Det är råd från andra företagare som jag lärt mig mest av. Så vet du någons företagare som kämpar på och kanske funderat på vad det innebär att ge upp? Ja, men dela det här avsnittet med dem via dela-funktionen i appen. I nästa avsnitt, ja, då får du höra fler företagare som tar steg framåt och kanske just det steg som du funderar på nu. Följ på den här appen för att inte missa det. Till nästa gång, ta hand om dig själv lite extra. Hej!